Ja, jag får först önska en god förmiddag och Guds frid. Det känns skönt att kunna få önska varandra Guds frid som övergår allt förstånd. Tack Jesus. Jag tyckte när jag satt och tänkte här det Leif sa här om Israel. Tänk vad de har fått välsigna mänskligheten genom tiderna. De välsignade oss med Jesus. Att Jesus, de var en del i det. Han var gudasonen, men de var en del utav detta. Och Gud har en speciell plan med Israels folk, med judarna, det vet vi. Och den kommer att fullbordas. Hur och när, det behöver vi inte fördjupa oss i, men vi vet att det kommer att ske. Och de är fantastiska judarna. Nu välsignade vi hörde här, de kommer välsigna Europa med, nu när Europa är i kris med energin, så kommer Israel att kunna hjälpa Europa med gas, hörde vi här. Nazisterna, de såg hur duktiga judarna var i Europa. Och de var rädda för att de skulle ta över mer och mer. Deras lösning var att de skulle utrotas. Och vi vet vad som hände under andra världskriget. Men löftena står kvar. Nu har de fått sitt land. Fantastiskt. Profetiorna, de har gått i uppfyllelse till 100%. Ja, det är lite speciellt att stå här idag, tycker jag. Vårt land idag skall göra ett val och välja en regering. Jag skulle vilja säga det att min inställning, den är glasklar när det gäller alltså partipolitik och hur man röstar. Det hör inte hemma från en talarstol där vi förkunnar evangelium och undervisar om Guds ord. Det gör det inte, utan istället så säger Bibeln någonting annat när det gäller överheten. Och vi kan väl läsa det, vad Bibeln säger när det gäller överheten. Första Timoteusbrevet 2:1-4. Det är Paulus som säger detta till sin yngre apostel Timoteus. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv och på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Och detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ja, Fader i himmelen, vi beder för den här förmiddagen och det ordet och lagt på mitt hjärta. Vi beder för vårt land, vi beder för er regering, riksdag, kungahuset. Vi beder för dem och vi får välsigna dem. Och hur det än slutar så ska vi fortsätta att bedja och välsigna vår överhet, våra ledande män och kvinnor i vårt land. Det har du uppmanat oss till och det ska vi göra i Jesu Kristi namn. Amen, amen. Jag ska tala lite grann när det gäller att välja. När man står inför ett val, tycker det passar bra idag, när man ska ta ett beslut. Vi ska se på några i Bibeln som fick göra ett val och ett beslut. Det är fyra personer som har kommit till ett avgörande tillstånd där man blir ställd inför ett val att välja en väg, den ena eller den andra. Och det här valet och beslutet, det fick i alla fall två av de här, jag ska nämna de här exemplen här, så fick det konsekvenser för hela deras evighet när det gäller deras liv. Vi ska börja med en bok i Gamla testamentet som heter kort och gott Rut. Den här bibelboken, den har bara 4 kapitel. Så det är inte, den är inte stor. Men jag skulle vilja säga att det är viktiga händelser som utspelar sig där i den här boken och vad som hände. Tidpunkten när detta hände, det var då när Israels folk hade domare, flera domare. Man levde i stor avfällighet. Det var ungefär 1200. Det här som hände i Ruts bok, det hände ungefär 1200 före Kristus. Gud utrustade domare för sitt folk när de var på väg väldigt moraliskt förfall, och när det gäller avgudadyrkan så sände Gud domare och upprättade sitt folk på nytt. Och det här var det som hände här i Ruts bok, det var under den här tiden när det fanns domare. Allt det här står då i Ruts bok. Jag ska inte läsa så mycket från Bibeln här, utan jag ska ta ett sammandrag här vad som hände. Det står först att det var hungersnöd i Juda. Det börjar med det. Och det börjar med en familj där i Betlehem. Mannen hette Elimelek. Hans hustru hette Nomi. Och de hade 2 söner. Det var hungersnöd, och det var inte första gången det var hungersnöd. Vi kan läsa om i flera tillfällen när det var hungersnöd i Kanaans land. Och det berodde på, ofta på torka. Det kan ha haft andra orsaker också, men att det var torka så uppstod det hungersnöd. Men det kan också ha varit Gud som låg bakom för att pröva sitt folk. Och det börjar ju redan i skapelsen. Med syndafallet så började det redan. För Gud, han sa till Adam när de hade ätit av den förbjudna frukten och syndafallet var ett faktum, då säger Gud till Adam så här: marken ska hädanefter vara förbannad. Det har följt dem hela historien. Vi har fruktansvärt torka nu i Afrika i den här sommaren, det här eller senaste halvåret. Jag har inte fått regn på kanske ett år där inne i Afrika. Det är väl östra delen där utav Afrika speciellt, men det kan vara också många andra platser som det är en fruktansvärd torka nu och hungersnöd och barnen dör och så vidare. Det har följt i dem hela historien. Och när Josef var i Egypten så var det också hungersnöd. Och hans bröder fick åka ner till Egypten. För där var det, där hade Josef varit så förståndig så han hade hamstrat eller lagt undan säd. När det skulle upp, det var 7 dåliga år här som jag läste om. Och Josef bröder begav sig till Egypten då, och de kunde köpa säd där utav Josef. Det är rätt fantastiskt att läsa det. Även i Nya testamentet så läser vi om i Apostlagärningarna att det fanns en profet som hette Agabus. Och genom anden så såg han att det skulle komma en svält, skulle drabba inte bara Kanaan vid det tillfället utan hela världen, står det här i Apostlagärningarna 11:28. Och församlingarna fick hjälpa varandra. Bland annat så hjälpte församlingen i Antiochia, hjälpte församlingen i Jerusalem, för det var det visst ändå värre. Så det här har följt genom historien på grund av syndafallet. Jorden är förbannad, sa Gud. Nu ska vi gå till Rut här, boken. Och då hade de hört att I grannlandet Moab, där skulle det vara lite bättre. Det var inte den torkan där. Det var ingen hungersnöd i grannlandet Moab. Och de beger sig dit. De hade med sig sina två söner, och det står att de bodde där en tid. Minst i 10 år så bodde de där i Moab. Det står inte hur länge den här torkande hungersnöd var, men de var i alla fall så pass länge. Men deras två söner, de tog sig, står det, var sin moabitisk hustru. Sen gick åren då, och Nomis man Elimelek, han dog. Och efter cirka 10 år, står det, så dog även hennes båda söner. Så hon blev ensam med Nomi, änka, där i det här landet Moab. Men nu kände hon att hon ville tillbaka till Betlehem och Juda. Och hon hade hört att Gud hade återigen välsignat sitt folk med bröd och mat och vatten. Och när hon beger sig då ifrån Moab i riktning mot Betlehem och Judén där, så följer då sonhustrarna som hennes söner hade tagit. De hette Orpa och Rut. De följde med henne, kanske i första hand för att göra hennes sällskap, vi vet inte. Alla detaljer står ju inte i Bibeln så här. Men till slut så säger Naomi så här att nu tycker jag att ni ska vända tillbaka till ert hem igen, till Moab. Där har ni ett hem, ni har i släkt där och vänner. Och det är era blodsband där i Moab. Så jag tycker ni ska vända tillbaka. Och det står att den ena av dem, Orpa, åtlydde Naomis uppmaning. Och sen står det att under tårar så kysste hon farväl av sin svärmor. De hade tydligen en väldigt bra relation med sin svärmor, de här Orpa och Rut. Så det var säkert svårt för dem att säga ett avsked där. Men Rut då? Nej, vi läser i Rut 1:16. Så ska vi se vad som hände med den andra sonhustrun där, Rut. Rut 1:16. Hon säger till Naomi så här: tvinga mig inte att lämna dig. 81 års översättning säger: försök inte övertala mig att lämna dig och vända tillbaka ifrån dig. Nu kommer de här fantastiska orden: för dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Här kan man verkligen se att det fanns ingen tvekan hos henne. Hon ville följa med Naomi till Judén, Kanans land, och det här nya folket. Och sen när de då kom tillbaka till Betlehem, så precis vid den tidpunkten så hör man på att skörda kornet, står det. Och nu är det så att Naomi, änkan Naomi, hon hade en släkting på sin avlidne man Elimeleks sida. Och det var en man, en mäktig man, som hette Boas. Och han hade stora skördefält. Och Rut, hon uppehöll sig gärna på det här kornfälten och plockade ax. Varför gjorde hon det då? Ja, hon ville helt enkelt att Boas och skördemännen skulle acceptera henne. Därför hon kom ju från ett annat land. Och det står att Boas, som han heter, tyckte genast om henne, och han visade välvilja mot henne. Och då kan vi läsa vad han säger, Boas, till Rut i Rut 2:10-12. Så säger Boas så här: Då föll hon ner på sitt ansikte och bugade sig mot jorden och sa till honom: Varför ser du på mig med välvilja och tar dig an mig? Jag är ju en främling. Och då svarar Boas henne: Man har berättat för mig allt vad du har gjort för din svärmor efter din mans död, och hur du har lämnat din far och mor och ditt hemland och följt med till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för det du har gjort, och må du få full lön från Herren, Israels Gud, så att du har kommit som du har kommit till för att söka skydd under hans vingar. Ja, det är fantastiskt att läsa hur det här utvecklar sig för Rut i detta, bland detta nya folk, bland judarna, Guds eget folk, Guds egendomsfolk. Och det slutar ju med att Boas, han tar då Rut till sin hustru. Och man kan säga att genom sitt val och beslut att lämna sitt land och följa med Naomi hem till Judaland, så blev hon välsignad med en man som Boas, som var en stamfader. Alltså Boas var en stamfader i rakt nedstigande led från Abraham. Och Boas då, han var dessutom farfars far till kung David. Och sen vet vi fortsättningen där. Så att på så sätt blev Rut genom äktenskapet med Boas stammoder till Davids ett, och delaktig i samma välsignelse och förbund som Gud hade slutit med sitt folk Israel. Vad tänk vad fantastiskt. Rut ifrån ett hedna land. Och det här ser jag som en stark, mycket stark förebild på frälsningen genom Jesus Kristus. Frälsningen gäller alla. Och hedningarna skulle alltså få bli delaktiga i samma frälsning, samma välsignelse genom Abraham, och som först uppenbarades för Israels folk. Gud, han sa ju till Abraham så här: I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Paulus, han säger några viktiga ord i Galaterbrevet 3:29. Så säger Paulus så här: Och om ni tillhör Kristus, och det gör vi, vi har tagit emot Jesus, han bor i våra hjärtan. Om ni har tagit emot Kristus, då är ni avkomlingar till Abrahams arvingar, allt enligt löftet. Alltså genom frälsningen så är vi medarvingar. Vi är inympade i det trädet. Det är fantastiskt, hörrni. Vilken plan som Gud har fullbordat genom frälsningen, genom Jesus Kristus och genom judafolket. Vi ska gå till... Ja, vad jag ville säga med det här, det var just detta, att det valet som Rut tog, det beslutet som Rut tog, blev till en fantastisk välsignelse, och det var profetiskt som gick i fullbordan. Frälsningen gäller alla. Tack Jesus att vi har fått ta emot. Att man känner själv, jag är så tacksam varje morgon när man vaknar, att vi får äga frälsningen. Och den kommer till hålla ända in i evigheten. Tack Jesus. Vi behöver aldrig tvivla på, ingen behöver tvivla på detta. Vi ska gå till ett exempel i Nya Testamentet. Markus 10, 17-22 där. Det är Jesus, han är ute på vandring, och så står det att då springer det fram en man fram till honom. Säkert, han kanske bara står en meter ifrån honom. Och han har ett stort bekymmer. Och vi ska läsa det. När Jesus vandrade vidare så sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: Mästare, gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus sa till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan ju buden. Och säkert försökte han att följa buden, lagen. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans, någon annans, och hedra din far och din moder. Och han hade nog försökt att göra detta, försöka följa detta så gott han kunde, denne mannen. Men han hade ett bekymmer. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Det var hans stora bekymmer. Och han säger ju mannen till Jesus att allt det här jag har hållit ända sedan jag var ung. Och då står det att Jesus, han ser på honom med kärlek. Och så säger han till mannen: Ett saknar du. Gå och sälj allt vad du äger och ge till de fattiga. Så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Nu kan man säga att han står inför ett beslut. Han står inför ett val. Nu måste han välja det här. Han måste ta ett beslut här nu. Han står inför ett val. Att säga ja till Jesus och handla på hans befallning. Eller säga nej. Men vad står det? Vers 22. Vid de orden så mörknade mannen och gick bedrövad bort. För han ägde mycket. Det är mycket möjligt att Jesus, han säger att han skulle sälja allt han ägde och ge till det fall. Jag tror Jesus ville testa honom. Det är mycket möjligt att hade den här mannen handlat på Jesus befallning här då och sagt ja till Jesus, så kanske han hade fått behålla en del ändå kanske. För jag tror att han ville testa mannen på: vad har du som nummer ett i ditt liv? Och tyvärr så hade han sina rikedomar som nummer ett. Jesus fick inte ta första platsen. Tänk vilket tillfälle denne mannen hade, vilken chans han hade att göra sitt livs viktigaste val, som skulle få konsekvenser för honom, som jag sa, ända in i evigheten. Det var det absolut viktigaste valet han gjorde där. Säga ja till Jesus och följa honom och handla på hans befallning. Jag tror det gäller många. Det har hjälpt många under tiderna och gäller idag. När det gäller frälsningen så måste Jesus få bli nummer ett. Det är ju han som ska bli Herre och frälsare i våra liv. Han måste bli nummer ett. Och det andra får vara underordnat frälsningen och honom. Jag tycker det är tragiskt när man läser den här berättelsen. Han kanske stod, som han sa, han kanske stod en meter från Jesus och tittade på Jesus i ögonen där. Tänk för ni, så nära, men ändå gå miste om det. Alltså, ta ett tillfälle här i Apostlagärningarna 16 också. Det handlar om Paulus, Silas och Timoteus. De är ute på sin andra missionsresa där. Och det står att de hade lämnat några platser. Och sen skulle de ta sig till ett område som heter Asien där. Eller mindre Asien. Och där låg de här städerna Efesos och Kolosse, som Paulus har skrivit brev till. Men så står det i vers 6 och 7 där, Apostlagärningarna 16, att den helige ande, två gånger så hindrade den helige ande dem att ta de vägarna som de hade planerat att åka, står det. Då blir de ställda inför ett val. Skulle de lyda den helige andes röst här, eller skulle de ta den vägen som de hade planerat till provinsen Asien? Men vi vet att de lydde. De valde helt rätt. De lydde den heliga andes röst. Och det var ett välsignat beslut. Varför var det det? Jo, därför att när de kom fram till det havet där som fanns, så i en dröm som Paulus fick, så i drömmen där så är det en man från Makedonien som ropar: kom över till oss. Tänk vad fantastiskt. Bara för att de var lydiga och tog rätt beslut, Paulus apostlarna, där så fick Europa höra evangeliet första gången i Makedonien som tillhör Europa där. Tack vare deras beslut och val. Ett välsignat val utav Paulus apostlarna att lyda den heliga ande. Och de kom till Makedonien och predikade evangelium. Och sen spreds evangeliet i Europa, till Rom och så vidare. Alltså sluta med ett exempel till här som jag tycker är oerhört både viktigt och allvarligt. Och det är när Jesus hänger på korset. Och vi vet att det hängdes två rövare också på varsin sida om Jesus. De här rövarna, de hade troligen levt i många, det fanns grupper i Israel där som försökte att störa romarna. Det var ju ett ockuperat land, Kanans land, Israel. Och det fanns alltså ligor där som härjade och skulle störa de här, skulle hindra ju romarna i deras beslut vad de skulle, hur de skulle handla. Så att det troliga är att de här rövarna, det var det straffet de fick. Tänk ni, korsdöden. Det var ju något fruktansvärt att korsfästas till döds. Med spikar, man blir spikad på ett kors. Det är ju ett lidande som man har svårt att sätta sig in i. När man läser om den korsfästelsen så står ju det att en del kunde hänga där många, många timmar, kanske till och med något dygn innan de dog. Det var fruktansvärt. Men de här rövarna, de hängde där. Och då står det där att den ene utav mördarna där, rövarna, smädade Jesus. Och han var lite hånfull till Jesus där. Han säger så här: du är ju Messias, hjälp då dig själv och oss. Och då står det att den andra rövaren, han tillrättavisade honom och säger att Jesus, han har inget ont gjort, men vår dom, den är rättvis och vi får vad vi förtjänar. Och nu kommer det fantastiska med den här rövaren. Han gör sitt ett oerhört viktigt val när han hänger där. Därför att om några minuter så kommer han att vara i evigheten. Den här rövaren då, vi känner till det här så väl, vi har läst om det. Han vände sig mot Jesus, den här rövaren. Och jag tror han fäste blicken på Jesus väldigt noggrant. Jag tror det, jag får uppleva det. Det står inte i Bibeln, men jag upplever det. Att han vände huvudet och så tittar han på Jesus. Och så säger han: tänk på mig när du kommer i ditt rike. Tänk hörni, sista minuterna så utropar han detta. Och Jesus säger: sannerligen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Tänk vilket val han gjorde. Ett beslut som skulle få evighetskonsekvenser för honom. Och nu är han i paradiset med Jesus. Det viktiga, vi ska, det är ju valdag idag som vi vet, och det är en stor dag för Sverige. Men jag anser att det viktigaste valet en människan kan göra i sitt liv, det är att ta ett beslut och ta emot frälsningen och följa Jesus. Jag har ibland, det har talat till mig så starkt ibland på senare tid faktiskt. Människor kan leva 70, 80, 90, ja, en del fyller många till och med 100 år. Och man har ju haft ett långt liv att säga ja till Jesus och ta emot frälsningen. Men man har inte gjort det. Man går evigt förlorad. Att leva ett sånt långt liv och ändå missa det viktigaste livet, det har talat till mig så starkt. Att missa det. Sen vet ju många människor åkade ut för olika saker och dör tidigare. Så att jag vet ibland man kan höra människor som säger, när man talar om andliga ting och frälsningen, då har man hört människor säga som så att ja, det är väl, det får vi väl göra när vi blir gamla och blir lite religiösa, kanske man säger. Det är ju livsfarligt att säga, och ha den inställningen. Det är livsfarligt. Vi vet aldrig om morgondagen. Det kan hända en olycka dagen efter och man är gått in i evigheten. Jag hörde en förkunnare som berättade en berättelse, och jag vet inte knappt jag vill säga den, men den, jag vill ändå känna att jag vill göra det, för den är, ja, när jag hörde så det rös i min kropp nästan. Det handlade om en två män, en man, man kände varandra, och den ene mannen blev sjuk, väldigt sjuk, och säkert låg nära döden. Men den här andra mannen, han var troende, och han hade säkert talat med den här mannen många gånger om frälsningen och att det är nödvändigt att ta emot frälsningen. Men han tog inte vara på chansen, utan åren gick, och nu var han svårt sjuk och låg för döden. Och där hade han fått kännedom om den här mannen som var troende. Han hade fått kännedom om detta, att han låg, att han var, låg inför döden. Och han går dit. Sen berättade han att han öppnar en ytterdörr, och sen går han på en trappa. Han ska börja gå i en trappa. Då får han se en syn. En demonisk ängel som bär ut honom till Satans rike. Ja, det är fruktansvärt när man hör sånt här. Så nära. Människor kan vara nära men ändå gå förlorade. Hur viktigt är det inte att ta vara på tillfällena? Det är oerhört viktigt att ta sitt livs viktigaste val, som övergår alla andra val. Vi har många vi beder för. Vi har bönebarn. Vi har många vi beder för. Nära och kära. Släkt och vänner. Listan kan vara lång. Vi beder för dem att de ska bli, ta emot frälsningen. Säg ja till Jesus. Men jag tror på uthållig bön. Jag tror på det. Att det kommer att ge resultat. Vi kommer att få se väckelse bland bönebarn, nära och kära. Vi kommer att få se det. Kanske genom nöd här. Vi vet inte. Svåra tider, vi vet inte. Vart vi är på väg nu. Vi kan mycket väl vara på väg där. Tack Jesus. Tack Jesus att du är närvarande här med den helige ande. Tack att du talar till oss. Och tack att du vill använda oss på olika sätt. Tack Jesus. Tack att vi får tro på tider av vederkvickelse, förnyelse bland ditt folk. Bönens ande blir utgjuten. Väckelsens ande blir utgjuten. Tack Jesus att detta kommer att ske som svar på bön. I Jesu namn, tack att du hör bön. Amen, amen. Det var vad jag hade att säga. Amen, amen.